Podplay.
Nu ska vi se, just det här. Hörs jag i den här podden, eller hur är det nu?
Ja, lite
i början. Nu är jag sidekick mode.
Ja, exakt. Det är mycket som ska klaffa när man ska begå ett bankrån. Flyktplanen ska hålla. Pengarna måste man hålla ordning på. Men även om man klarar de utmaningarna så kan det gå åt skogen.
Som i det här avsnittet av Misslyckade brott, där rånarna lyckas hyfsat fram till att de är klara med själva rånet. Då gör de inte ett enda rätt.
Välkommen till Radio Plays poddstudio. Mattias Bergman och Andreas Utterström har frigång. Det är den 16 januari 2006. Vart femte hushåll i Sverige har svårt att få ekonomin att gå ihop, enligt en ny undersökning. Israels premiärminister Ariel Sharon har öppnat ögonen 4 gånger. Han ligger nämligen i koma efter en hjärnblödning. Min syster fyller 20 år, men om vi ska bli lite mer relevanta och skånska, fotbollsstjärnan Marcus Rosenberg har gjort mål för sitt lag, nederländska Ajax. Vi ska nämligen ner just till Skåne och Malmö, närmare bestämt klockan 14.20 just den 16 januari det här året. Det är några plusgrader och lite snålblåst. Men när man pratar mild vind i Malmö kan det kännas som orkan för resten av Sverige. Jag har aldrig frusit så mycket som i Malmö.
Nej, det är ju den här...
Fuktblåsten.
Vinden som sätter sig som ett band längs ryggraden.
Ja, otroligt kallt kan det bli. På Amiralsgatan 84 har Handelsbanken ett av sina kontor. Där jobbar 6 personer. Den här hårt trafikerade gatan är en av de bredare i Malmö. Och kvarteret är, om vi ska vara ärliga, inte särskilt roligt. Bilar susar förbi i hög fart i stenöknen. Ända från Kanalen ner till Rosengård. Bankkontoret ligger inte långt från Nobeltorget. Eller Nobeltorget som man ibland säger i Malmö. I närheten finns också Folkets park där malmöborna kan roa sig. Men det gör de knappast en sån här vanlig trälig måndag i januari. Utanför banken står en vit Toyota Camry. Den är stulen. Men det är ett av de minst allvarliga brotten som vi ska berätta om i det här avsnittet. För nu rusar biltjuvarna, som är 2 unga män, in på banken. De har huvor på sig och både en yxa och en pistol i högsta hugg. De 2 männen kallar vi för Anton och Jakob. Anton är 21 och bor i Svalöv, där din brorsa Andreas har försökt att bli författare.
Ja, genom 2 år på folkhögskola.
Mm, men det ska inte ligga honom till last. Han blev ju jurist sen. Så.
Precis, precis. Ja.
Jakob på sin sida, han är 22 och skriver i en lägenhet alldeles i närheten av banken. Men de här kompisarna är antagligen inte de som går trevliga promenader i Pildamsparken eller tar en pilsner på någon hipp bar när de umgås med varandra. Anton är dömd för narkotikabrott och just nu är han utsläppt villkorligt. Jakob kallas för Knas och är en fixare. Eller så har han bara hamnat i riktigt dåligt sällskap.
Fascinerande med de här kriminella namnen, att Knas, det låter lite söderkåkar, ja. Och 60-tal. Men det kan man fortfarande kallas alltså på 2000-talet.
Ja, det står i domen att det finns sms-meddelanden som är undertecknade med Knas. Så det, och då hänger det på. Det finns en diskussion om vem som har skickat dessa.
Men jag förstår.
Väldigt mycket tyder på att det här är Jakob. Men du tänker kanske på Gunnar Knas Lindqvist, den gamle crazy-humoristen.
Det gör jag inte, jag bara tänker på att det är väldigt roligt vad kriminella kan kallas för. Jag vet en kompis som var involverad i inspelningen av en inte så bra svensk film. Man skulle ha nazister som statister. Och då kom det en nazist som presenterade sig som Kuken. Och sen tilltalades detta under hela inspelningen. Så att ja, allt är möjligt i vissa kretsar verkar som.
Och där någonstans så lägger vår producent Jonas Lindskov in parental advisory-texten i caption till det här avsnittet. Nu tycker Anton och Jakob i alla fall att de behöver pengar. Och det är såklart därför som de håller på att råna det lilla bankkontoret på Amiralsgatan. Kontorschefen sitter i sitt rum och hör från lokalens större yttre del där kunderna befinner sig. Hur hans jobbarkompisar ropar, nej vi blir rånade! Hit med pengarna, ryter en av männen och viftar med pistol. Hit med pengarna, Andreas.
Mm.
Det står i domen att de faktiskt säger ordagrant så. Men så där pratar man ju i gamla filmer.
Men jag tror att när människor är med om saker som de har sett på film så börjar man prata som i en film. Därför att i filmer har man alltid sett någon som säger eller läst i tidningen. Det kunde ha varit jag. Man intervjuar någon som bor i ett bostadsområde där det har utsatts ett brott. Det säger folk när man intervjuar dem, det vet jag själv från det jag jobbar som journalist. Jag tror också att det kriminella tittar väldigt mycket på actionfilmer, och då så skriker man saker som hit med pengarna, det är inte era pengar, de är försäkrade, det är bankens pengar, ligg stilla så händer ingenting. Jag tror, aha, att då tar man till de där grejerna.
Så man påverkas av medierna och svarar som förväntat, så att säga?
Ja, det tror jag. Och jag tror att om man ska rädda någon i nöd, så tror jag att man skriker, eller några i nöd, då tror jag att man skriker automatiskt kvinnor och barn först.
Ja, men kanske faktiskt. Jag tänker lite på hur den italienska, amerikanska maffian älskar att titta på Gudfader-filmerna.
Ja, det finns ju, jag har läst att när FBI har avlyssnat telefoner, när maffiamedlemmar pratar med varandra, så hör de en massa referenser till Sopranos och sånt.
Mm. Fantastiskt. Larmar ni så skjuter vi skallen av er, skriker Anton och Jakob till personalen som blir skräckslagen.
Ja, det är dålig svensk polisfilm.
Ja, det är det. Även om det är otäckt så är det ju inte bra.
Nej. Nej.
Den svarta pistolen kan vara en attrapp, men den ser tung och äkta ut, tycker de anställda på banken. Ett väl utfört rån ska såklart gå mycket snabbt, men det här drar ut på tiden. Det tar nämligen ett slag innan Jakob och Anton fattar att de inte ska gå på bankrådgivarna vid sina skrivbord, utan gå bort till kassan.
Lite bristande research som avslöjas här då.
Ja, i den meningen att de kanske inte varit på en bank överhuvudtaget tidigare i sitt liv. För det är ju rätt intuitivt det här, hur det ser ut. Men först när bankpersonalen förklarat var pengarna finns, så kan rånarna få ut sitt byte. Och det blir inte någon förmögenhet direkt, utan 30 000 kronor. För 20 år sedan så hade de säkert kommit över några 100 000 i alla fall. Men idag är det annorlunda. Banker har helt enkelt inte så mycket kontanter på sina kontor längre. Jakob och Anton tar i alla fall vad de kan få, och nu kastar de sig mot utgången. Men nu blir det problem. För dörren till bankentrén kärvar, och nu lyckas de unga, smala och 180 cm långa männen inte få upp den. De blir naturligtvis överstressade. Anton ger till och med ifrån sig ett onödigt tydligt signalement genom att vråla till personalen på sin Landskrona-dialekt. Det står i domen att de har lagt märke till det särskilt. Allt blir ännu värre för den redan skräckslagna kontorspersonalen när de två rånarna kommer tillbaka in i banklokalen. Men dörren är ju öppen, bedyrar de anställda. Så först när de försöker igen lyckas Anton och Jakob ta sig ut med sina 30 000 kronor. Kontorschefen ser flyktbilen, den vita Toyota Camryn. Trots att händelsen är så uppslitande att han tar med sina medarbetare till psykolog efteråt, så minns han registreringsnumret på bilen. Och en annan sak han kanske aldrig kommer att glömma är synen av rånarna som sticker. För medan den ena av männen rivstartar bilen gör den andra något oerhört korkat. Han öppnar väskan med rånbytet. Kanske är det ett misstag, eller så kan han inte låta bli att kolla hur mycket pengar rånet har resulterat i. Men väskan har en färgpatron som utlöses rakt ut i friska luften. Så Handelsbankens kontorschef ser nu de två rånarna försvinna i fjärran i sitt vita ekipage med ett moln av röd rök efter sig. Lite som en dansk flagga som fladdrar i vinden. Eller en västenskurk på väg mot horisonten på sin häst, fast med sedelfärg bolmande runt sig.
Så när man får med sig en väska med sån där färg, då är det kört. Det går liksom inte att lura färgpatronen.
Ja, efter vad jag har förstått så är det så. Vi har ju haft fler case med färgpatroner som har jäckat rånare.
Just det, de blir lite för ivriga, öppnar väskan, pang kommer färgen. Och är den är så stark också, va, så att det är jättesvårt att få bort den från sig själv, är det inte så?
Ja, det är min bild.
Ja.
Jag har inte grundresearchat det, men så brukar det vara.
Du som jobbar med färgpatroner för banker får gärna mejla till
misslyckade@bplus.se, självklart.
Tack.
Vi vill veta allt om detta.
Ja, det vill vi.
Bilens inredning är täckt av röd färg, och det är antagligen rånarna också. Så nu går polisen ut i medierna och ber allmänheten om hjälp. Har malmöborna möjligen råkat se två suspekta unga killar som försökt tvätta sig rena, men rimligen ser lite grann ut som gammelsmurfen?
Är han röd?
Ja, han är ju den enda som är röd, du vet.
Kommer inte ihåg smurfarna.
Ja. Men de är blå.
Och så finns det en som är röd, det är gammelsmurfen.
Ja, och en tjej.
Då fattar jag lite.
Smurfan finns med.
Okej.
Bilen hittar polisen snart. Anton och Jakob har lämnat den hals över huvud bara ett par kvarter från banken. I den ligger både yxa och rånarluvor. Saker som de dessutom har lämnat rejäla mängder av sitt eget DNA på. Att två bankrånare, som dessutom ganska allvarligt har hotat personalen, ska kunna hålla sig undan länge i Malmö låter kanske lite underligt. Särskilt som bägge två nog är röda i ansiktet, inte av skam utan av färg som sitter stenhårt. Men trots att TV3-programmet Efterlyst tar upp brottet redan torsdagen efter rånet, så lyckas Anton och Jakob hålla sig borta.
Det här är ju två personer som lever under radarn, kan man ana, och vars umgänge förmodligen utgörs av, ska vi kalla det, likasinnade.
Det tror jag.
De har inget jobb de går till, skulle jag tro.
Och hålla sig undan skulle de nog kunna ha gjort ända fram till idag. I varje fall om åtminstone Anton inte vore en riktigt rälig fubik, alltså en riktig klant på svenska. Min skånska får, ändå, ja, får du ändå ge mig att, ja, vi får in Skåne här i avsnittet. För på Valborgsmässoafton 2006, drygt tre månader efter rånet, så får vi upplösningen på det här brottet. Och det sker också bara en liten bit ifrån banken. Anton och Jakob stämmer nämligen träff med Amir. De har haft någon form av business med honom och behöver ha ett hårt möte. Exakt varför vet vi inte. Anton har skickat ett hotfullt sms till Amir om att han ska fixa fram vissa grejer, annars är hans knäskålar i fara. Trots hotet möter Amir upp killarna vid Nobeltorget, men de kör honom genast ut till köpcentret Mobilias parkeringsplats. En typisk öppen plats där uppgörelser har skett tidigare genom åren. När de tre männen kliver ut ur bilen så blir det genast högljutt gräl som går över i handgemäng. Jakob slår till Amir som försvarar sig med knytnävarna. Anton, han står en bit ifrån och funderar på hur han ska lösa situationen. Han har med sig sin pistol. Av en tillfällighet, som han sen säger i tingsrätten. På några meters avstånd får han för sig att skjuta mot Amir, som lyfter sitt ben som skydd och därför träffas i låret. Och där har han tur. Men det har inte Jakob och Anton. För Antons usla skott går vidare och plötsligt hör både han och Amir hur Jakob ylar: "Aj, du träffade mig!" Vår ena bankrånare har skjutit sin kumpan rätt i ryggen. Vissa straffar Gud genast, som ordspråket lyder. Att behöva söka sjukvård är det sista Jakob och Anton vill, för då hamnar de ju snart i rättsapparaten. Och nu har Antons onda taktik gjort att hans och Jakobs brott misslyckas. Han grips ett par dagar senare av den rådiga Landskrona-polisen. Vid tillfället bär han sin egen pistol, så att det är just honom de är ute efter, det står väldigt klart. Utredarna matar in Jakobs och Antons DNA-profiler i sin databas. Och då plingar det till. Match mot rånarluvor och yxa. Visst var det de här två klantarna som begick rånet mot Handelsbanken på Amiralsgatan. Ja, det här är ju ett av de egentligen mörkare avsnitten vi gör här, Andreas.
Ja, men det är intressant.
Alltså, det är skott med. Det är inte så vanligt att vi håller på med det.
Nej, men det är intressant, tycker jag, därför att när man läser om Malmö och kriminalitet så är det ju väldigt mycket gäng och liksom maffia liknande brottslighet. Men även där så finns ju den här typen av kriminalitet, den som är absolut vanligast, nämligen folk som är desperata, som inte planerar och som bokstavligt talat då skjuter ner sig själva.
Precis så, och det känns ju bra att vi, om vi kan hjälpa till att nyansera en bild av den svenska kriminaliteten.
Ja, men det är fascinerande också så här, jag funderar på det här om dagen, vad det är som är det gemensamma i de här casen vi berättar om. Då är det oftast, alltså, varför folk begår de här brotten. Mm. Det är desperat behov av pengar, ja. Det är missbruk, det är inga vänner eller dåliga vänner.
Skulder.
Skulder, och sen också någon slags övertro på att en liten kupp ska kunna lösa alla problem. Ja. Bara jag gör det här så kommer alla problem lösa sig. Mm. Och jag tror att de här killarna checkar ganska många av de där boxarna.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Men det är ju riktigt mörkt och framtiden ser väl inte superljus ut. För de här två.
Det får vi snart höra om. Nu blir det rättegång i Malmö tingsrätt och det är en handfull åtalspunkter som ska behandlas. Anton och Jakob åtalas för bilstölden, rånet på banken och mordförsöket då på Amir, såklart. Och så har vi ett gammalt krogbråk och en rattfylla ovanpå det. Anton står dessutom åtalad för grovt vållande till kroppsskada och det handlar alltså om när han sköt sin kompis Jakob i ryggen. Jönssonligan har fått konkurrens, skriver tidningen Kvällsposten.
Tänk att det alltid är Jönssonligan som är referensen kriminella inte har varit supersmarta.
Och det har ju vi också gjort oss skyldiga till, det är bara att erkänna.
Oh ja, men man ser det ofta i rubriker.
Det gör man, och egentligen har jag tänkt på det när jag skriver det här manuset, att det är lite dumt och orättvist mot Jönssonligan att de gör det. För om man tänker efter så lyckas ju de med kupperna.
Mm.
Okej, ta IKEA-kuppen.
Nu kan du mer om Jönssonligan än jag, det hör jag på en gång.
Ja, nej, men det, jag ska inte låta som någon expert här. Men om man tänker de gamla, Gösta Ekman Jönsson, alltså the original Jönsson, då är det ju visserligen så att i början av filmerna så går det ju alltid åt skogen och Sickan hamnar i fängelse, som Ikea-kuppen då till exempel. Men filmerna slutar ju alltid med att de har en massa pengar.
Just det.
När till exempel Doris hittar en massa, hon hittar ju Ikea-pengarna i en kudde. För hon råkar gå på Ikea och köpa kudden där de har gömt pengarna.
Ja, det går bra ändå på något sätt.
Ja.
Och så springer de mycket.
Så att, faktum är att Jönssonligan är ju skickligare. De är mer lyckade brottslingar än de flesta av dem som vi har med.
Ja, det är helt
misslyckade
sant.
Brott.
Det är helt sant.
Mm. Det är dags att omvärdera Jönsson.
Exakt.
Finns det då någonting som Anton och Jakob kan göra för att straffet ska bli lite mildare och rättegången gå åt deras håll? Ja, de misslyckade brottslingarna i den här podden brukar ju kunna vara ganska kreativa i rättssalen. Anton drar det slitna kortet att han inte har några som helst minnen av vad han har gjort den dag då rånet inträffade. Men DNA är såklart övertygande teknisk bevisning. Anton hävdar dock att hans DNA måste ha hamnat på rånarluvan när han har provat just en sån svart luva hemma hos en kompis några dagar före rånet.
Som man gör.
Som man ju gör. Men det mycket allvarliga brottet försök till mord då, alltså det som Amir har utsatts för. Ett vittne som stått bara 40 meter från männen vid parkeringsplatsen, han har sett alltihop. Så att det är Anton som har skjutit råder ingen tvekan om. Anton säger till sitt försvar att han faktiskt bara tänkt att drämma till Amir med kolven på revolven. Han säger i tingsrätten att om han hade velat hade han utan tvekan kunnat döda Amir, men han lever ju nu. Och hur brukar den här taktiken lyckas i misslyckade brott då, Andreas?
Ja, det brukar inte gå så bra, framförallt inte om det finns teknisk bevisning och vittnen. Det kan ju lyckas om det är så att det bara två personer som vet vad som har hänt, båda har ingen av dem är tillförlitlig, båda kanske har varit påverkade, då är det ju svårare. Det är ändå åklagaren som ska bevisa. Man ska ju inte gå dit som åtalade behöva bevisa sin oskuld. Det är inte så det funkar.
Nej, det
i Sverige, så då kan man ju bli frikänd. Men här är det inte så mycket att snacka om.
Nej, du har alldeles rätt. För Jakob döms till 4 års fängelse och Anton till 4 år och 6 månader. De där 6 månaderna, det är alltså skottet mot Jakob då. Tingsrättens dom överklagas inte, utan i augusti 2006 skrivs det sista kapitlet i historien om våra rånare och de kan börja avtjäna sina fängelsestraff. Vilken färg det är på de trista väggarna på anstalten där de sitter, det kan vi bara gissa. Men vi är rätt säkra på att de inte har samma illröda färg som patronerna i bankernas pengaväskor. Det var väl ett stolpe inslut på den, va? Det var väldigt svårt att hitta ett slut på den.
Det funkar.
Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Andreas Utterström och Mattias Bergman, exekutivproducent Jonas Lindskog. När vi inte gör den här podden gör vi till exempel Jag var där eller Misslyckade affärer som du kan lyssna på från Radio Play. I övrigt så driver vi specialistbyrå för innehåll Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna det här avsnittet i iTunes. Om du lyssnar där så är det fler som hittar till podden.
Och glöm inte att tipsa om andra case som du vill att vi ska berätta om i den här podden. Faktum är att hela den här säsongen av Misslyckade brott bygger nästan enbart på case som vi har fått tips om.
Och man blir ju varm i hjärtat av
det. Ja, det blir man verkligen. Fortsätt med glada tillrop och tips till
misslyckade@bplus.se.
Podplay, en del av